Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF-er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej, välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag är kollegan Johan Wendel. Hej Johan!
Tjena, tjena!
Idag är det fredag igen och det är den 1 oktober och klockan är 10:30. Jag tänkte vi skulle prata om lite om turbulensen på börsen. Jag har skrivit om det här med value versus growth. Vi har en del noteringar som är på gång. Polestar och Storskogen bland annat. Och Johan, du har väl lite att berätta om spelbolagen också misstänker jag.
Ja, precis. Det stämmer. Vi ska väl återkomma till det lite senare i sändningen här.
Det gör vi. Och sen har ju du också träffat vd för det här biotech-investmentbolaget Link som jag gärna skulle vilja höra lite mer om också.
Ja, men precis. Bengt Julanders bolag som börsnoterades där i somras. Alltså Carl Tobisson, vdn som jag träffat. Men det återkommer vi som sagt till senare i programmet.
Det gör vi. Nu när vi spelar in det här så är börsen ner 1%. Det är ner nästan 4% senaste veckan och OMX-index ligger på 22,34. Hittills i år är ju börsen upp 19%, men september blev ju faktiskt som traditionen bjuder en svag månad. Tittar vi lite runt omkring i världen så blev det minus 5% på Standard & Poor's och det var minus 5% på Nasdaq. Och tittar vi på Stockholmsbörsens bredare index så var det faktiskt ett tapp på 6%. Så nu laddar vi om här. Oktober brukar ju också vara dåligt, åtminstone första halvan här till vi kommer in i rapportperioden. Men det tycker jag vi lämnar vidare till att diskutera någon annan vecka, utan vi fokuserar lite på vad som har hänt i den här veckan istället. Vi fick ju i måndag så fick vi första nyheten nästan att den här elbilstillverkaren Polestar som ägs av Volvo Cars och Volvo Cars ägare Geely ska noteras på Nasdaq i New York. Och man gör det via ett sådant här bakdörsarrangemang, det vill säga via en SPAC som heter Gore Guggenheimer som redan är noterad där. Och på det här sättet räknar man få ett börsvärde på ungefär 20 miljarder dollar för Polestar. Och i samband med den här affären så ökar Volvo Cars sitt ägande också, så de äger nästan hälften av bolaget nu. Det är också lite ett sätt kanske för att få öka intresset för Volvo Cars som faktiskt också är på väg till börsen. Eller vad tror du, Johan?
Ja, men precis. Jag tror att du har helt rätt där. Sen är frågan då, är man sugen på att köpa den här Polestar-aktien då? Jag vet inte, det är ingen sektor som varken du eller jag följer med någon sorts hököga, men vad är din spontana känsla om man får ta en sån?
Tyvärr, jag har ju stått utanför det förundrat utanför hela det här elbilsrallyt, både med Tesla och sen det här kinesiska NIO var ju jättepopulärt bland svenska sparare. Så tittar man på det så borde det väl kunna vara intressant. Däremot så är de ju hela det här gänget är ju högt värderade och det bygger ju på att man verkligen lyckas med det där. Sen kan jag förstå resonemanget att traditionella biltillverkare har en massa bagage i form av omställning och sådant, medan elbilstillverkarna går rakt på det här. Men än så länge är inte sista ordet sagt med standarder och hur man ska göra med laddningar och man ska ha gemensamma grejer och sådär. Så att allt är väl inte solklart runt det här med elbilsbranschen.
Nej, men precis. Nej, men om man tittar på Volvo Cars specifikt så har man ju förstått att ett problem som de har haft och en anledning till att noteringen har dragit ut på tiden är ju att de vill ha en högre värdering än vad kanske de flesta investerare är beredda att betala. Och får se om det här hjälper dem till att blidka marknaden.
Ja, det ska bli intressant att se vad det hela landar i. Sen fick vi en annan stor affär, kanske världens största fastighetsaffär här i början av veckan. Det var då Akelius säljer sina bostadsfastigheter i Sverige, Danmark och Tyskland för 92,5 miljarder kronor till Heimstaden. Och det som är intressant där är att, som vår kollega Magnus Dagel har räknat ut här, att jämfört med vad det här beståndet värderades till vid årsskiftet så var det hans prisökning på 29%. Men man kan också säga att det kanske ska vara en premie på de här jättestora bestånden, för det tar tid att få ihop sådana. Det tog Akelius 27 år att göra det här i Sverige och det tog 15 år i Tyskland. Och det skulle man ju då kunna översätta till de här bostadsbolagen som har mycket bostäder, som John Mattsson och Heba och Balder, som också har jobbat med att få ihop stora bestånd så att säga. Så det tror jag kan faktiskt öka intresset lite på fastighetssidan, eller ett litet annat sätt att se på det också.
Ja, men verkligen. Man är väl lite så här, har Akelius sagt vad de ska göra med pengarna?
Nej, jag har inte hittat någonting. De ska väl inte ut ur branschen, men man kan väl tänka sig att man ser att mycket i Sverige är det ju faktiskt ganska högt värderat nu, och i Tyskland, inte minst sagt i Berlin, så skakar det ju ganska ordentligt. Där stod det nyligen i media att 1 miljon berlinare ville att staten skulle ta över alla bostadsfastigheter för att hålla nere hyrorna. Och då är det ju inte jättekul att äga hyreshus, som man säger så.
Nej, verkligen, verkligen. Ja, vi får se vad Akelius gör för de här pengarna då.
Vi får se. Någon däremot som vill också passa på och utnyttja höga värderingar marknaden är det här nya förvärvskonglomeratet Storskogen som ska noteras 6 oktober. Och det är ju en sån här serieförvärvare som har köpt massor med bolag. Kollega Rikke Bråse skrev om det här i veckan, och Storskogen äger ju tydligen allt från målerier till äggkläckningsbolag och svetsning och gjuterier och småhustillverkare och hårprodukter för hårvård och allting. Så att det liksom blir ju ingen sån här industrisammansatt inriktning på det sättet, utan det som är då, som är deras edge, det är ju att vara duktiga på att göra förvärv. Och hittills så har vi sett en enorm uppvärdering utav de här serieförvärvarna som redan finns på börsen, som Addtech och Indutrade och Lifco. De värderas nu på en historiskt hög nivå med en 50% premie mot femårssnittet då, enligt Factset. Och nu har man pratat om det här att Storskogen ska till börsen ett tag. Nu fick man fram det här prospektet, och det är 9 banker som är inblandade i den här noteringen. Nästan 3/4 av aktierna är placerade hos ankarinvesterare. Och teckningskursen är 38,50. Och med den kursen så får man då ett börsvärde på 64 miljarder drygt. Och med det intresset och den påbackningen så lär det ju inte hamna under där första dagen i alla fall. Sen återstår ju att se vad som händer med värderingen efter det. Och Rickard Bråse tyckte ju att det finns liksom inga fundamentala skäl att köpa bolaget. Och det kan man ju hålla med om, att går det inte att räkna hem så ska man kanske ta det lugnt.
Ja, nej, men precis. Och, alltså jag bara tänker på, om vi kollar på en annan, andra förvärvsdrivna aktörer, så har vi till exempel Embracer i dataspelsbranschen. Liksom. Och det har ju blommat upp ett antal Embracer-kopior, och kanske om vi tar ett exempel som Enad Global 7 eller EG7, så har ju det gått rejält åt skogen, får man säga. Och bara för att man säger att man vill förvärva, och man förvärvar mycket, så betyder det inte att det är bra. Och ibland så känner jag liksom så här, om man nu har Mona Lisa och kan få den till ett pris, varför ska man då köpa en kopia av Mona Lisa? Lite känner jag, om man är intresserad av den här typen av aktier, varför inte köpa Indutrade eller Lifco istället för storskogen.
Ja, du har ju som i de där du har mer sammanhållning som i industri, där du har mer mot industri och kluster mot olika industrier, sen så får du ju ändå vissa synergier också som är svårare ju spretigare det är. Å andra sidan, ger de sig ut i världen så kommer de ju förmodligen också att kunna bilda sådana här kluster som sagt, men än så länge finns det inte så mycket att hänga upp det på, men jag tycker vi släpper det och tar en liten paus här och låter vår sponsor BlackRock få komma med ett kort budskap.
I'm Manuela Sperandeo, and today I'm going to talk to you about why we believe sustainable indexing is not a one-size-fits-all strategy. Sustainable investing can mean different things to different investors depending on their specific goals. For some, it means screening out businesses such as fossil fuel-related activities or weapons. For others, sustainable investing, though, is also about driving specific aims to generate measurable positive change. Whatever your sustainability and financial goals are, it's important to pick the approach that is right for your portfolio. And this is where we believe indexing can help. Many sustainable indices are built from the same broad benchmarks investors follow today, but with additional degrees of screens and ESG insights built in. As a result, investors can use these indices to express what sustainability means to them without altering their asset allocation across geographies, sectors, and asset classes. Indexing also offers the transparency into really what is the investment approach, the criteria that matters the most to you, your clients, your stakeholders, and your investment board. We believe indexing puts you in control of your sustainable outcomes.
Ska vi inte prata lite om de här spelbolagen där det nu är policyförändringar och sådant på gång? Kan du berätta lite vad som hände, Johan?
Ja, men precis. Vad som har hänt är att i förra veckan så gick den holländska ansvariga ministern ut och kom ett brev där han instruerat den holländska spelmyndigheten, kommit med lite nya instruktioner, och vad det här har lett till är att den holländska marknaden ska ju omregleras från den 1 oktober, och man tänkte sig att man skulle enforca de här reglerna från den 1 november. Och som jag har förstått det så har det här flyttats upp nu till den 1 oktober med hårdare böter och så vidare. Men också att det finns en osäkerhet bland de här befintliga operatörerna som för närvarande har holländska kunder. Alltså får de fortsätta, vad gäller där om man vill ansöka om licens i Holland framöver här, vad gäller kring de befintliga holländska kunderna man har? Och tidigare har det varit så att det har funnits ett antal kriterier att man ska inte aktivt targeta holländska kunder, och då har man haft ett antal kriterier som till exempel att du ska inte ha en .nl-adress, då, det vill säga deras .se-motsvarighet. Man ska inte ha så här orangea färger som associeras mycket med Holland, man ska inte ha holländskt språk och så vidare. Men det där har ju då Kindred uppenbarligen till exempel tolkat som att ja, men om vi har liksom våra internationella sajter, om holländska kunder väljer sig att söka sig till dem utan att vi liksom annonserar mot dem eller liknande eller försöker rikta sig mot dem, så är det okej. Men nu då, beslutet som man har tagit nu då, bland annat då Leo Vegas, Betsson och Kindred, är att sluta tillhandahålla de här tjänsterna, temporärt i alla fall, till holländska kunder och se vad som gäller. För alla de här bolagen har ju en tanke om att liksom ansöka om en licens i Holland. Och det där får ju då påverkan på liksom intäkterna. Om vi kollar på Kindred då, alltså, som kanske är mest utsatt här, så kom ju de ett pressmeddelande i går kväll, det vill säga i torsdags kväll, där man skriver hur mycket man tjänar på Holland. Och nu när man har stängt ner då, avstängda holländska kunder, så påverkar det koncernens EBITDA negativt med 12 miljoner pund per månad. Och om man då tittar på vad Kindred tjänade i Q2 2021, så hade de en EBITDA på 114,5 miljoner pund. Så att det här är ungefär 30% av EBITDA om man slår ut det på kvartalsbasis då. Så att det är en ganska rejäl smäll. Intäktsmässigt är Holland inte lika stor andel, men det är en ganska lönsam marknad för att man betalar ju inte skatter då där och man har kanske begränsad marknadsföring och så vidare. Så att det här är en smäll och nu, precis innan vi hoppade in i den här podden så lyssnade jag lite på Kindreds pressträff här om det här. Och jag hann inte riktigt lyssna klart här, men man försöker då, de ska nu söka klarhet hos holländska myndigheter vad som gäller och vad man egentligen får göra. För de har inte haft någon kontakt, de tog det här beslutet proaktivt för att liksom inte göra någon förbannad. Så att nu vill ju då marknaden veta lite vad gäller det här framöver. Och mycket som kom upp på det här pressträffen var liksom Frankrike, där var kanske liknande process i början av 2010-talet. Men om man tittar på Kindreds aktiekurs då, så är den upp 2% nu.
Så att det kan bli bättre för den här nivån, det är slutsatsen ungefär, att man har stängt av och sen ser man vad som händer och har man tur så kommer man igång igen.
Precis, och det här är ju liksom det här är en process som har varit att Holland ska omregleras. Och så vidare, har ju varit känt väldigt länge. Och Kindreds aktier har ju handlats ner lite från kurstopparna här också. Så att förefaller av liksom aktiereaktionen idag så har liksom marknaden prisat in det här redan. Som så ofta. Men där får vi lite se vad liksom holländska myndigheterna säger. För liksom de befintliga holländska kunderna återuppta sin aktivitet hos Kindred? Är det lugnt och sådär? Det skulle man vilja veta bland annat.
Det känns lite sådär, som icke-kunnig om den här branschen, så har det ju inte första gången den här typen av problem. Och det känns lite konstigt också med dagens öppna globala värld att det ska vara så mycket lokala regleringar just vad det gäller spelbolag. Man tycker att det borde kunna synkroniseras mer.
Ja, men precis. Och i EU blir det här väldigt komplicerat eftersom det liksom, finns en EU-lagstiftning också i bakgrunden som man ska förhålla sig till om fri konkurrens och så vidare. Man hade kanske önskat att det fanns en EU-licens att söka. Det hade varit bättre kanske för många bolag, men där är vi inte.
Nej, och sen tycker jag det som jag hatar, det är ju bland de bolag som jag tittar på mest i finansbranschen också, det är ju när spelreglerna ändrar sig under resans gång. Det är ju sådant som alltid ökar osäkerheten och hämmar utvecklingen lite. Det har vi ju sett i finansbranschen som har accelererat sedan finanskrisen egentligen, att det kommer nya påhitt i stort sett hela tiden.
Jo, precis. Och sen om man då ska förklara lite varför, och det här är mina spekulationer nu, men om man varför gör då holländska myndigheter så här? Och det är väl, man har ju delat ut de första 10 licenserna här nu inför att man...
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Marknaden nu omregleras och det är kanske ingen vågad gissning att man kanske vill minska konkurrensen för vissa bolag som nu gör entré på marknaden av olika skäl. Men det här är ju också liksom det här blir också som vi såg i Sverige. Har man för hårda villkor för de som är i licenssystemet eller de som försöker komma in, så är det så att kunderna tenderar sig att söka till olicensierade aktörer, och det är ett problem. Men Kindreds guiding, om vi går på dem, de säger ju att när en marknad omregleras så tar det 18-36 månader innan den liksom normaliseras igen. Så att det blir negativa effekter. Om vi tittar på en liksom krockkudde som finns i Holland jämfört med Sverige. Sverige hade en ganska hög redan online-andel av spelintäkter. Holland ligger inte riktigt lika högt. De har en online-andel på strax under 20%. Det ger en lite mer kanske krockkudde. Att det är en sån migration till online som pågår i bakgrunden som vi inte hade riktigt i Sverige. Men vi får se hur det här spelar ut sig, som sagt.
Vi släpper det så länge. Jag tittade i veckan lite på det här med investeringsstilar. Man brukar ju titta på det här med value versus growth, det vill säga hur tillväxtbolag går jämfört med värdebolagen. Och tittar man i Standard & Poor's 500-index som de flesta följer, så finns det delindex där just som är uppdelade på värde respektive tillväxt. Och de där brukar gå lite olika i fas. Tittar vi på lång tid, som 5 år tillbaka, så har ju tillväxtaktierna utklassat totalt. Så har hela Standard & Poor's stigit 105%, så är tillväxt 155 och värde 56. Tittar vi i år så är också tillväxt bäst 21% och värde 16, och hela indexet är upp 18. Men senaste 3 månaderna, i juni, så tittade jag på det här förra gången, och då tyckte jag att det var läge att plocka upp lite tillväxtbolag. Och sen dess har då tillväxtindex gått upp nästan 8%, medan då värde har gått upp 1,5. Och det är inte så konstigt, för mycket av detta hör ihop med ränteutvecklingen. Så vi vet, tillväxtbolag där du ofta har höga värderingar därför att du värderar in vinster som ligger långt fram i tiden, får du mycket större ränteeffekt när du räknar ut dina framtida vinster, helt enkelt. Och det gör att de påverkas negativt när räntorna stiger. Samtidigt i värde så har du banker väger tungt, men det är också andra typer av bolag som har höga utdelningar, kanske inte har så mycket tillväxt men mycket tillgångar i balansräkningen och sånt där. Och där får du lite motsatt effekt, särskilt för bankerna, där du då har dubbelt upp. Både intäkterna ökar när räntorna stiger, plus att du då får gynnsammare utveckling när yieldkurvan blir brantare, det vill säga långa räntor blir högre än kortare. Och tittar vi på specifikt på det här Standard & Poor's 500-index, så är de 10 största bolagen där, det är Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Och sen har du även storbankerna JP Morgan och Bank of America. Och sen finns det även bolag som Walt Disney och Pfizer och Cisco och Exxon Mobil och de här i detta. Men våra läsare kanske inte sitter och har massa amerikanska aktier, så ska man översätta det här på svenska marknaden, så är det framförallt bankaktier som gynnas. Och det tror jag att den här utvecklingen ger också ytterligare lite bränsle åt storbankerna här under hösten. Vi har ju pratat om det tidigare, att det finns mycket saker som pratar för dem. Vi har utdelningarna som kommer igång nu, och det aviseras hela tiden nya grejer. Swedbank kom idag att man nu har klubbat det här att man ger andra delen utav utdelningen för åren 2019 och 2020 som har hållits igen. Så de här 7,25 som man fick i våras i första delen, nu kommer andra delen här. Men det finns fortfarande pengar kvar i balansräkningen, så att man kan nog vänta sig lite mer utdelningar framöver. Det är inte sagt någonting om utdelningarna för 2021, och det finns fortfarande lite utrymme kvar. Sen har Handelsbanken gjort en sån här egen grej. Man delar ut en del Industrivärden aktier som man har i en pensionsstiftelse. Och då kommer värdet utav dem. Man får då en Industrivärden aktie per 65 Handelsbanken, och det motsvarar också 4,10 någonting per aktie. Och det är också, kan man säga, då motsvarar andra hälften utav de här vinsterna 2019 och 2020. Första här hälften 4,10 fick man i våras. Så det är en del såna här grejer på gång, och Nordea klubbar också resterande del av sin utdelning då, 72 eurocent per aktie nu. Så att alla har egentligen sagt sitt utom SCB. De har tidigare sagt att de kommer att prioritera återköp om de är överkapitaliserade. Så att lite mer tongångar i rapporten hur de ser på det nu kanske vi kan vänta oss här i oktober. Men där har du de grejerna som gynnar, och sen har du då, får vi lite högre räntor här, så kommer det också vara positivt för bankerna. Och så att jag tror att vi får se den här svängen. Även om våra har gått ruskigt bra, så finns det nog lite mer att hämta där.
Tycker du att det är någon bank som sticker ut?
Jag tror att Nordea kommer att kunna fortsätta ett tag till. De har fått upp ångan efter många år med underprestation vad det gäller intjäning och mycket höga kostnader vad det gäller investeringar, inte minst i det här med en massa grejer för att förhindra penningtvätt och sånt, men också andra IT-system. Så där kan väl hålla i sig lite till. Man har inte riktigt fått, man är uppe i de här första målen man har sagt att man ska nå en avkastning på eget kapital på 10% och man ska komma ner till att kostnaderna motsvarar ungefär 50% av intäkterna. Men det borde kunna bli lite till innan det stoppar, tror jag. Och sen har du Swedbank som har pressats mycket av de här penningtvättsproblemen i Baltikum och fortfarande släpar efter lite. Man har också släpat efter lite vad det gäller marknadsandelar på bolån under den här perioden. Men nu i slutet av året började det där ta fart igen, så att kan man komma tillbaka så att man håller sin historiska andel på bolånemarknaden, så ser det ganska bra ut, för kärnan där är en bra stabil lönsamhet med inte så stor risk. Så att de tycker också ser intressanta ut nu.
Men det har varit lite priskrig, eller hur, på bolånefronten?
Det är alltid lite priskrig på bolånefronten. Man kan säga, att det är lite för att priskriga kraftigt gynnar ju ingen när det är lite utav en oligopolmarknad. För trots allt så är det ändå det vad det gäller bulkmarknaden. Sen har du väldigt förmånliga räntor från nischaktörer på, men då är det speciella områden. Till exempel Nordnet har en väldigt låg ränta för private banking-kunder, tror jag 0,69 på bolån. Men då ska du ha en låg belåningsgrad och sådant. Då har du även på de här förmånliga lånen du kan få på Avanza via Stabel och sånt där. Och många gånger handlar uppstickaren om att det är redan befintliga lån som flyttas och du får bra villkor. Så nya lån klarar ofta de här aktörerna inte ut att hantera. Än så länge, får man väl säga i alla fall.
Nej, kreditrisk är knepigt.
Det är knepigt, och det är också en stor apparat. Det är ju stordriftsfördelar. Ska du ge ut bostadsobligationer och ha många, så måste du ha många lån i botten, vilket gör att det är lite tuffare när du ska börja från början, så att säga.
Ja, är spännande. Vi får hålla utkik på vad bankerna tar vägen med.
Vi släpper dem, tycker jag, och så pratar lite mer om Link. Det tycker jag låter lite mer spännande nu. De kom ju på börsen här i slutet av maj, och sista dagen var kursen 85 kronor. Nu är den 89, så att man blir lite sugen. Kan du berätta om bolaget, vad de gör och hur du ser på värdering och sådär?
Ja, men precis. Nej, men det är ju startat då i början av 90-talet av Bengt Gylander, som är investerare i läkemedel och medicinteknik, och etablerat sig som en riktig profil, och han äger också 65% av aktierna i det här Link. Då, så jag snackade då med vdn Carl Tobisson om bolagets strategi, innehaven och så vidare, och hur de ser på framtiden. Och det har ju varit ganska tufft för framförallt läkemedel på Stockholmsbörsen, och även biotech liksom globalt har inte gått kanon. Men om vi tittar på Stockholmsbörsen så har ju liksom Oncopeptides till exempel havererat helt. Och om vi tittar bland Links innehav så har ju Caliditas då gått rätt dåligt. Så det pratade vi bland annat, och det beror ju på att FDA har krävt mer tid på sig helt enkelt för huruvida de ska godkänna ett läkemedel som Caliditas har i portföljen. Och när jag frågade lite om Carl Tobisson och det kom med i texten där, han antyder ganska kraftigt att han tror att det har mer allmänt med liksom, när man har sett Onko till exempel, hur den har gått, då är man på nålar, man är lite nervös när man hör FDA då, pekar han på bland annat. Så att, men mycket sympatisk vd att träffa. Gav ett väldigt bra intryck, och jag tycker jag gav svar på frågorna också. Men nej, kanske problemet för dem, det är ju fördelen för dem, om vi börjar där. Det är ju en svårinvesterad sektor, så då är de ju tacksamma när liksom de går in och sätter sin kvalitetsstämpel på bolag. Och de investerar ju i bolag som är lite mindre, kanske 500 miljoner, en miljard i market cap eller något sånt där. Så de hittar pärlorna där. Men om vi tittar, det knepiga är ju liksom värderingen. Du nämnde, kursen står 89 kronor. Per den 31 augusti var substansvärdet 65 kronor per aktie. Så du får pröjsa en rätt rejäl premie alltså. Jag vet inte vad du känner där.
Är det mycket onoterat eller är det en stor del onoterat i portföljen?
Onoterat är strax under 5% av portföljen. Och jag frågar lite där och han antyder ganska kraftigt att hade de onoterade varit noterade, hade de haft ett helt annat värde. För att börsen sätter ett mycket högre värde på dem.
Ja, det är lite så, men andra sidan är det en liten del så det kanske inte motsvarar en så stor premie.
Ja, och det, för jag frågade lite där, bara, men ska ni inte göra någon sorts marknadsvärdering på de här då istället som är mer för synliga värden? Och han bara, och då sa Carl Tobisson att ja, kanske vi skulle kunna göra. Och, men så där, han sa att fokus måste ändå vara på att liksom, ta de här bolagen vidare. Och som du är inne på där, när det är under 5% av substansen som är onoterat så sa han att då kanske man inte ska lägga ner för mycket krut på det utan då lägger vi ner krutet på bolagen istället och hjälpa dem. Och det kan jag köpa. Så att, men det är ju överlag så är det ju premie på investmentbolag. Men det blir ju ett problem för dem när man ska ta in pengar kanske.
Ja, och de som sagt, som du nämnde, de är ju inte ensamma om det här. Vi har ju sett hela gänget, framförallt Kinnevik hade ju en extrem premie här när hela den här Zalando-avknoppningen var avklarad. Tog man bort de onoterade eller de noterade innehaven från Kinnevik så hade du en premie på de onoterade på över 70% i slutet av juni. Och Pareto pratade om det här i DI-TV i augusti. Då var premien uppe i 84% innan det började vika neråt igen. Och det känns väl ganska optimistiskt om man säger så. Så att Link har väl hängt med på det där, men får vi lite tråkiga marknad och det skakar till så brukar ju sådana saker rätta till sig av sig själv.
Ja, nej men precis. Men som sagt, och det är ju väldigt spännande materier de sysslar med. Så att jag fortsätter att följa Link med stort intresse.
Det tycker jag ska sätta upp dem på min bevakningslista också här. För den privata pensionsportföljen nu när Sobi får tacka för sig här om några veckor.
Ja, man måste ha varit en bra affär.
Det var lite flyt i den får jag säga. Jag plockade in dem förra hösten så att i det sammanhanget är det trevligt med ett bud. Så de behöver en efterträdare här nu. Men om vi tittar på nästa vecka så är ju faktiskt agendan ganska tom. På måndagen är det inget viktigt som jag tycker i alla fall. På tisdag kommer en sån massa tjänste-PMI i hela världen. Vi har ju, industrin har ju kommit före nu här men det är ju intressant att se hur tjänstesektorn utvecklas här i takt med återhämtningen. På onsdag däremot så kom Dustin med rapport. De har ju brutet räkenskapsår. De har ju återhämtat sig väldigt bra här senaste året. Och det finns ju fortfarande en del såna här liksom långsiktiga drivkrafter i det här. De är ju återförsäljare utav IT-hårdvaror är deras största affär och mycket utav liksom, tittar vi i omvärlden så är det en ganska hög e-handelsandel på såna här grejer jämfört med USA så ligger vi betydligt lägre och många små och medelstora företag har mer gått och handlat i fysiska butiker men nu börjar man komma igång även att handla sånt här via nätet och man har även då support för de företag som vill göra så och man ser även att man kan öka på det här med programvaror. Du vet det här som var så populärt här om året med software as a service. Det är sådant som också kommer att få licensintäkter på så att jag tror att det finns fortfarande tillväxt att hämta i Dustin Strock och sådana här bolag som är bra att ha på sin bevakningslista tycker jag.
Ja, spännande. Och sen så händer det ju lite andra grejer. Vi får non-farm payrolls på fredag.
Minst lika viktigt.
Det påverkar Fed då såklart. Det är så jag tänker i min skalle. Det påverkar ju eventuellt då tapering. Om det skulle vara kanske katastrofala siffror så får ju det implikationer där. Men är det ungefär som förväntat fortskrider ju den här planen. Så är i alla fall jag tolkat det.
Ja, och det är lite intressant att se om det har kommit några effekter. För nu i september tog de ju bort de här stöden som man då misstänker gör att många har kanske stannat hemma från jobb lite extra länge istället för att söka nya. Så vi ser om det kommer några effekter på det. Prognosen är i alla fall som det ser ut just nu då att det ska bli 562 000. Nya jobb och det är mer än dubbelt så mycket som det var i augusti då. och att arbetslösheten ska minska en aning från 5,2 till 5%. Sen håller ju alla de här analyshusen på att räkna på det där, så prognosen kan ju ändras lite under nästa vecka. Det är ju sådant som är, kan man väl säga, egentligen är månadens viktigaste statistiksiffra för börsen i alla fall.
Ja, men verkligen. Ja, nej, prognoser är svårt, särskilt när de handlar om framtiden, som det brukar heta. Men vi ska väl inte glömma bort att pusha för våra andra poddar?
Nej, det är väl bra att göra det också. Vi har ju Digitalpodden och vi har Makrorådet och vi har Smarta pengar som handlar om privatekonomi. Och sen har vi den här lilla podden varje dag som heter Morgonkoll om man vill höra vad som har hänt under natten. Och då är det väl dags för oss att säga adjö och önska trevlig helg, tycker jag.
Det tycker jag. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ta hand om er. Vi hörs. Hej.
Hej då.
Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är alltifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, alltifrån traditionella fonder och iShares ETF-er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.